God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över apostlagärningarna och vi ska få höra del 12. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker på det här programmet. Jag ska också säga det att nu en antal tisdagar framåt så kommer det inte vara några bibelförklaringar i Värnamo kyrka. Och det startar upp igen den 12 juni. Men här i musik bibeltimman så kommer vi fortsätta att sända varje måndag klockan 19. Och då kommer vi istället att sända repris på Markus fram till den 11. Alltså här då Håkan Sundliden, Apostlagärningarna nummer 12.
Tisdagskvällen då vi ska göra färdigt är det tänkt Apostlagärningarna 2. Vi har ju kommit till vers 42 och det är 47 versar då i det andra kapitlet. Så vi ska strax läsa det, men bara påminna om vers 41 som vi uppehöll oss ganska länge vid förra gången. Det var ju ett enastående resultat av den där pingstpredikan som Petrus höll. Det står att antalet lärjungar den dagen ökade med omkring 3000. Och när vi noggrant gick igenom predikan så såg vi att det som träffade dem i deras hjärtan var nog det här att de insåg att nu gick det inte längre att ha åsikter om Jesus. Eller vara för honom eller vara emot honom på det sättet. Och jag vet att det kan vara så än idag och vi kan ha mycket åsikter i våra församlingar och så. Utan det som var tydligt här nu var att nu var det frågan om att ta ställning för Gud eller mot Gud. Och det blev tydligen så uppenbart för dem så att de frågade vad ska vi göra. Och vi fick veta då att det de skulle göra det var att de skulle omvända sig. De skulle bli lärjungar. De skulle döpas in i Jesu Kristi gemenskap. För det var så vi förstod att döpas i Jesu Kristi namn eller att döpas till Jesus Kristus som det också kan förstås. Och när de gjorde det så skulle synderna bli förlåtna och så ska de få den heliga ande som gåva. Inte som bonus utan som startkapital snarare. För det går inte att leva det kristna livet annat än i och genom den heliga ande. Och det här är någonting som vi också har talat ganska ingående om får vi väl ändå säga här i andra kapitlet. Om den heliga ande och att ta emot heliga ande och att leva i den heliga ande. Och det är, tycker jag är bra att vi har tagit den tiden därför att leva det kristna livet i egen kraft. Att göra det utifrån sina egna förutsättningar eller vara beroende av de egna förutsättningarna, sin egen kapacitet. Eller att vara kristen på sina egna villkor, det är ingen bra idé. Inte heller är någon bra idé att vara kristen ensam. Utan det är gemenskapen här som vi tas upp i när vi döps. Vi kan vara individer och vi kallas personligen utav Herren Jesus Kristus. Men när vi tar emot den kristna tron så inkorporeras vi i en gemenskap. Och därför så finns det inte den här typen av privatkristendom som vi allt för ofta tänker oss. Och det kan vara så med oss som är samlade här också att man tänker så mycket på sitt eget kristenliv. Men tänk hörni om det är som så att det inte finns något eget kristenliv. Tänk om det är så att det kristna livet är det liv som man delar med andra. Jag har tänkt på det här många gånger men inte vågat kanske säga ut det ordentligt. I alla fall inte så övertygande. Men det växer den där övertygelsen hos mig. Vi var ju och lyssnade på Stefan Gustafsson i Arken. Och då skulle han jämföra de kristnas bild utav Gud och muslimernas bild utav Gud. Så han skulle, för frågeställningen var om de kristnas Gud och muslimernas Gud är samma Gud. Och han ändrade frågeställningen förstås så att han sa att vi har olika bilder utav Gud. Så han svarade kanske inte på frågan på det sättet. Vi har ju samma Gud om man säger att vi båda har Abrahams Gud till exempel. Men nu var det de här bilderna utav Gud. Och det som kännetecknar den muslimska tron är ju bland annat detta att Herren vår Gud är en. Alltså på samma sätt som den judiska tron så har de tagit detta att Gud, Allah, det betyder ju Gud är en. Och Gud är en som är skild ifrån den här världen, som regerar helt efter sin egen vilja. Och som faktiskt, det kanske låter som att jag nedvärderar, det var inte min mening, men han regerar nyckfullt, eller rättare sagt, han regerar efter sin vilja, och hans vilja kan ändras lite sådär då och då, va. Han gör det han själv vill. Det är en väldigt koncentration på att Allah har all makt, och att det som sker är alltså Allahs vilja. Är det inte på det ena sättet, kan det vara på det andra sättet. Och därför så blir förhållandet till den här guden ganska passivt förhållande, en fatalistisk tro, närmast en ödestro. Till skillnad då emot de kristnas förståelse av Gud. Vi uppfattar Gud som Fadern, Sonen och den helige Ande. Och om du tänker efter det, så är det alltså inte så att Gud är ensam. Och han sa det också, att Gud har inte skapat oss människor därför att han måste ha ett föremål, någon skapat till sin avbild som han kan älska. Därför att han är i sig själv en fullkomlig kärlek, där Fadern älskar Sonen som älskar Anden, och alla tre utgör en enhet. Man kan inte tänka sig Gud Fader ensam. Man kan inte heller tänka sig Sonen ensam utan Fadern och Anden. Utan de här tre utgör så att säga den minsta enheten inom gudomen. Tillsammans utgör de Gud. Det är en väldig skillnad. Jag har tidigare tänkt så här, att det kristna livet, det levs och förverkligas det två eller tre är samlade i mitt namn. Det har ni hört att jag har sagt här också. Men i min tanke har funnits också det här, att det är det enda sättet på vilket den kristna tron kan förverkligas. För hur ska man kunna förverkliga den kristna tron ensam? Om det heter du ska älska din nästa som dig själv, och det är då ett kännetecken på den kristna trons väsende, hur ska jag kunna göra det om man tänker sig att man är helt ensam? Så att förmodligen är det så att det kristna livet kan förverkligas bara där det är minst två eller tre samlade i hans namn. Men sen har du då, efter den här undervisningsdagen i Pingstkyrkan, har jag tagit det här steget, eller tänkt den här tanken ytterligare lite längre, så att jag kommer dit här, att det kanske är så att det kristna livet per definition kan bara finnas där det är två eller tre människor. Att det inte går att vara en kristen ensam. Därför det som händer när du blir en kristen, när du tar emot Jesus Kristus, det som händer i den stunden, det är ju inte bara det att du får syndernas förlåtelse och du får en helig ande, utan det är ju det att du döps till Kristus Jesus. Du tas ju in i Kristi kropp, du blir ju delaktig i gemenskapen, i Kristi kyrka och församling. I samma stund som vi föds på nytt, så föds vi på nytt in i Jesu Kristi kropp. Därför är den kristna tron, som Paulus säger i Timoteusbrevet, det är inte var mans tro, utan det är vår gemensamma tro. Du har inte en kristen tro själv, utan du har den tillsammans med oss andra. Och det här kan väl få tjäna som en tankeställare och som en övergång till det som vi ska komma in här på nu i avslutningen på Apostlärningarna 2, som handlar om den första kristna församlingen, om den första kristna gemenskapen. Och då läser vi om den ifrån vers 42. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket, och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Så här har vi då den första kristna församlingens liv beskrivet. Det här avsnittet, det är ju allmänt hållet. Det står i allmänna termer vad de gjorde, och det är en allmän beskrivning av den första kristna församlingen. Ett sånt här stycke, för det finns några till sådana i apostlagärningarna, kallas för ett summarium. Alltså en sammanfattning av den första kristna församlingens liv. Och då skulle jag vilja säga så här också, förutom det här med att det är gemensamheten som är viktig. Så skulle jag säga att det vi läste om här, det är ju naturligtvis ett resultat av pingstdagen. Det här är ju inte en verksamhet som de har satt igång med för att de ska vara kristna. Utan det här är ju resultatet utav att de alla har blivit uppfyllda med den helige ande. Så här finns alltså en beskrivning på livet i den helige ande. Det finns två stycken till såna här så kallade summarier. Jag tror vi ska ta och läsa dem också. Och det andra är i fjärde kapitlet, vers 32 till och med 35. Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbörden om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över alla. Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen och la ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en vad han behövde. Så där har du det andra summariet. Och det tredje finns i femte kapitlet, vers 12 till och med 16. Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer, och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Av de andra vågade ingen sluta sig till dem, men folket uppskattade dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, en skara av både män och kvinnor. Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade. Så här har vi alltså tre stycken sådana här summarier där det kristna livet beskrivs. Jag ska återkomma till det, för det kan man ju fråga sig, skulle det vara någon skillnad på att vara kristen på den tiden och att vara kristen på den här tiden? Och varför skulle det vara det i sådana fall? Hur motiverar man det? Det måste ju vara samma kristenliv som vi är delaktiga av som de är delaktiga av. När man läser igenom de här tre summarierna och tittar efter kännetecknen, då får jag ihop till 11 stycken kännetecken på den första kristna församlingen. Om vi går tillbaka till slutet på det andra kapitlet, så kan vi se några av dem, därför att där återfinns 8 stycken sådana här kännetecken. Och sen finns det då ytterligare 3. För de där 8, de kommer ju igen, som ni kanske märkte, i kapitel 4 och kapitel 5. Så det är samma beskrivning, fast det kommer till ytterligare några saker där. Och det första som vi har då i vers 42. Det här ska jag komma tillbaka till sedan. Apostlarnas lära, eller apostlarnas undervisning. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Och det andra, det står gemenskapen. Och jag vill minnas, nu har jag inte kontrollerat det, men i andra översättningar så står det kanske församlingsgemenskapen till och med. Koinonia på grekiska, gemenskapen kort och gott. För det tredje så höll de fast vid brödsbrytelsen. Och det fjärde var att de höll fast vid bönerna. Det femte är att det gjordes många under och tecken genom apostlarna. Och jag ber er lägga märke till att det står inte av apostlarna. Och skillnaden som vi har varit inne på tidigare, det är förstås densamma som när vi talade om Jesus Kristus, att Gud verkade genom Jesus Kristus. Gud verkar genom sina apostlar. Gud verkar genom sin församling. Han verkar genom sina lärjungar. Och han verkar det här genom apostlarna. Här står vidare att de hade allting gemensamt i vers 44. Och det står i vers 46 att de var endräktigt tillsammans i templet varje dag. De prisade Gud i vers 47. Och de möttes. Och församlingen ökade varje dag med de som blev frälsta. Jag tror att det var 8 punkter där. Och det som kommer till sedan då, fast jag ser att det finns ju egentligen här redan i vers 46. Det står nämligen i 4:32 att de var ett hjärta och en själ. Men det kan man väl läsa in här i vers 46 att de var endräktigt tillsammans. Endräktigt betyder väl ett hjärta och en själ. Och sen så står det i 4:34 och 35. Det står inte här, men det står där att ingen led nöd, utan var och en fick sina behov mötta. Och så står det i 4:33, och det är då i sådana fall det elfte kännetecknet, att de möttes av stor välvilja. Men det ser jag igen här nu i vers 47 i det andra kapitlet, så finns det ju faktiskt där också. Det står att de var omtyckta av allt folket. Så egentligen så finns alla de här kännetecknen redan i det första summariet. Så då kan man sätta upp dem då i punkter. Och så kan man analysera dem, eller jag ska uttrycka det. Och en reflektion som jag har gjort, det är den här. Som jag sa också, att det här kan ju inte vara verksamheter som de gör. Utan det här är ett uttryck för livet i den heliga ande. Och livet är ju just ett liv. Ett liv som växer till, som expanderar, som utvecklas. Och det går säkert att beskriva på många olika sätt. Men här beskriver man åtminstone på 11 sätt. Det går inte att ta bort någon av de här 11 sakerna. Det går förmodligen att lägga till. Det går förmodligen att formulera det på andra sätt. Men man kan inte ta bort någon av de här sakerna. Och alla finns med och alla är lika viktiga. Det är på samma sätt om du tänker efter på det här uttrycket i Galaterbrevet. Jag tror jag slår upp det också när vi ändå kom på det. Galaterbrevet 5. Där står det i vers 22. Galaterbrevet 5:22. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och här i folkbibeln så står det, som jag sa, andens frukt i singularis. Jag tror faktiskt att det står i någon översättning, kanske till och med Bibel 2000 i pluralis, frukter. Ser ni det som ni har? Det står så, ja. I den grekiska texten står det frukt, alltså singularis. Och vad är skillnaden då? Jo, skillnaden är, visserligen är det frukter i pluralis, allt det här som räknas upp. Så det är ju inte fel, va? Det är ju pluralis när det räknas upp så. Men det som är poängen är ju att du kan inte ta bort någon av de här frukterna. Utan det är ju andens frukt alltihop. Det är bara när andens liv expanderar så följer alla de här sakerna med. Både kärlek och glädje och frid och så vidare. Det är inte så att när man blir fylld med en helig ande eller när andens liv utvecklas. Ja, då utvecklas kärleken och glädjen men inte friden. Så kan man inte säga. Utan både kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Alltihopa expanderar. För det är ett liv vi talar om. Och allt det här finns i livets kärna, så att säga. I cellens DNA, i cellens innersta bestämning. Så när den växer så växer allt det här. Och det är ju en viktig teologisk förståelse. Vi kan inte säga så här till Gud. Gud, jag är så... jag är så dålig, eller jag har så lite självbehärskning, eller jag har så lite frid, och så ber vi om det som om det vore gåvor, när det i själva verket är ett resultat av mitt liv i den heliga ande. Det är andens frukt. Det är inte kärlek och frid och självbehärskning och tålamod. Det är inte gåvor, så du har fått några. Du har fått tålamod, men det har inte jag fått. Och du har fått frid och det har inte jag fått. Och jag har fått kärlek. Så är det inte. Utan detta är en beskrivning av den heliga ande. Han är allt. Det fullkomliga livet vi talar om. Och på samma sätt förstår jag de här 11 kännetecknen i Apostlärningarna 2. 42 till och med 47. Att allt det där finns med i livet i den heliga ande. Då måste jag ställa den här frågan. Om vi tänker på oss själva nu. Och på vår egen kristna församling. Då ställer jag den här frågan. Måste vi ha alla dessa 11 kännetecknen hos oss. För att kunna förstå oss själva som riktiga kristna. Vem vill svara på den frågan? Ingen vill svara på den frågan. Man kanske skulle formulera om den. Det är möjligt vad nu måste. Man behöver inte ha något måste. Det finns inga måste i Guds rike. Men om ni förstår ordet måste rätt här. Finns alla de här kännetecknen. Eller borde alla de här kännetecknen vara synliga också hos oss? Man kan kanske tänka sig som jag sa att vi skulle uttrycka det på ett annat sätt. Vi kanske skulle lyfta fram andra saker än just de här 11 sakerna. Vi kan vara öppna för ett sådant samtal. Men vem av oss som vill ta bort något av det här? Och säga att det här hör inte till oss. Jag tänker så här. Som jag sa, vi är ju delaktiga av samma liv. Om Jesus själv hade ett liv som kunde kännetecknas som ett fullkomligt liv med hela andens frukt och tålamod och självbehärskning och kärlek och frid och alltihopa. Och han kallar sina lärjungar in i den gemenskapen och sätter sin prägel på dem så att man till och med kan säga att det är han som bestämmer över dem. Han är Herren över dem. Och de är hans kropp, så hans verktyg. De är sammansatta så att säga på ett sådant sätt så att den helige ande kan komma över församlingen, blåsas in i församlingen så de kan fortsätta Jesu Kristi liv på jorden sedan han har lämnat det här. Fortsätta hans förkunnelse, fortsätta hans gärningar. Skulle man då inte behöva beskriva det på samma sätt om det är samma liv? När vi läser apostlagärningarna och den första kristna församlingen är det inte som att läsa om Jesus själv. På så sätt är det en oerhörd likhet mellan Jesu liv, det liv som Jesus lever i evangelierna med det som de första kristna eller första församlingen lever i apostlagärningarna. Det är samma liv, det är samma Jesus Kristus i singularis, i sin person där i evangelierna och i församlingen, pluralis, hela den här sammansatta kroppen i apostlagärningarna. Men samma liv. Vi har samma del i Kristus som de första kristna. Och då tänker jag att då måste ju samma principer, om vi nu skulle formuleras på något annat sätt, vad det nu skulle finnas för skäl till det förstår jag inte, men åtminstone så måste ju samma livsprinciper vara gällande. För om livet kommer till uttryck så kommer ju det till uttryck på ett principiellt sätt. Där det nya livet kommer till uttryck, där det är alltid kärlek. Där det nya livet kommer till uttryck, där det är alltid tålamod och trofasthet. De principerna kan ju inte vara annorlunda idag. Så långt tycker jag det är ganska enkelt. Och det som gör då att vi ändå kanske tänker den tanken att ja, men våran församling eller gemenskap, den fungerar inte riktigt som i apostlagärningarna. Om vi nu tänker så kanske det finns skäl till det. Ett sådant skäl skulle mycket väl kunna vara det här som jag talat om tidigare, att vi inte riktigt förstår att vi är kristna tillsammans. Vi lever i ett sånt individualistiskt, nästan naturvetenskapligt uppdelat samhälle, så att vi hanterar den kristna tron snarare som åsiktspaket. Men vi är ju insatta i en livsform, delaktiga av ett Kristusliv. Jag tror, som vi har sagt många gånger tidigare också, att det Gud vill göra och behöver få göra, eller det vi behöver få vara med om, det är ju hur gemenskapen kommer tillsammans och hur vi tillsammans delar Kristuslivet. Nu är det svårt att tänka sig hur det ska gå till. Det är lättare om man tänker sig en cellgrupp. Det är en lilla gemenskap, men så är det ju enklare. Det kan vara svårt där, men det är ju enklare att tänka sig att det skulle kunna hända där än att det ska hända på söndag förmiddag, att alla som brukar komma på högmässan skulle komma hit varje dag och så vidare. Det kanske kommer den dagen, men det måste på något sätt börja i vår egen vardag, i våra egna hushåll, i våra egna små gemenskaper. Så det kan ju vara ett skäl att vi inte ser det här, att vi är försplittrade helt enkelt oss emellan. Och det är ett annat skäl som är kanske ännu eller lika svårt att övervinna. Det är det som, om vi skulle kalla det för kärnvärden, skulle man kunna tala om. Alltså det som är det viktigaste för oss. Vi lever i en tid då samhällets kärnvärden inte längre är kristna. Och där strukturerna, församlingens struktur, församlingens relation till samhället i övrigt, de kanalerna fungerar inte som det gjorde för 100 år sedan när man hade andakter i skolan och allting skedde genom kyrkorådet, höll jag på sig, eller genom kyrkan. Prästen var ju engagerad på socialt arbete och allt möjligt, va, när samhället byggdes upp. Så är det ju inte idag. Utan vi är ju marginaliserade i förhållande till samhället. Och de kärnvärden som borde vara gångbara, giltiga, som vi borde bejaka som kristna, de finns ju inte i samhället för övrigt. Det är ju inte ett kärnvärde, det är ju inte ett ideal i riksdag och regering att vi ska tro på Gud. Man har ju till och med ändrat i grundlagen. All makt utgår från Gud, den har man ju tagit bort, den har man ju ändrat. Det är ju en helt annan ideologi, och det här slår igenom, eller har slagit igenom på alla områden. Och nu lever vi inte bara i en kristen gemenskap, om ens i en kristen gemenskap, utan vi lever i ett samhälle som är präglat utav icke-kristna värderingar. Och särskilt tufft är det inte kanske för oss som har vuxit upp och varit kristna i decennier, utan särskilt tufft är det för de unga. Vi märker det bland konfirmanderna. Det finns konfirmander som vill börja följa Jesus, men så fort de ska ta ett enda litet steg så krockar de med hela skolväsendet, hela lärarstaben, sina föräldrar och hela samhället. Ett litet steg i Jesu efterföljd och de kommer på kant med allt annat. Det är jättetufft för dem. Jättetufft. Så vi kanske kan meditera över och vidareutveckla detta, att vi är delaktiga av samma Kristusliv som de första kristna. De livsprinciperna som finns i Nya Testamentet, de gäller för oss också. De här 11 kännetecknen. Men det vi behöver få uppleva mera, det är att gemenskapen fungerar, att vi fungerar endräktigt, och att de värderingar som finns i det här nya livet faktiskt präglar oss som kristna. Och jag tror att vi kan få vara med om det tror jag. Men det ligger inte nära till hands, det kan jag inte se och förstå, va. Men jag tänker ofta så här, för att jag har funderat mycket på om det skulle kunna bli väckelse i Sverige eller inte. Jag har funderat på i decennier och jag är nog rätt så uppgiven när det gäller den saken numera. Men överallt där människor omvänder sig, så är det klart att då måste ju Kristus träda till där som ett bönesvar. Det är jag övertygad om. Om det inte blir väckelse i det stora sammanhanget, så måste åtminstone det vara så att skulle det finnas 5, 10, 15 personer som omvänder sig, som vill leva så som det beskrivs i apostlagärningarna, så kommer Gud att välsigna det. Men finns de? Förhoppningsvis så finns de, och förhoppningsvis så kommer vi få vara med om många sådana omvändelser framöver. Och det kanske vi inte ska ta upp mera just nu. De där kärnvärdena i alla fall, om man nu tar de här 11 kännetecknen och tittar på de värderingar som finns i de här kärnvärdena, då har jag kommit fram till åtminstone 4 stycken punkter. Och den första punkten, det är detta: de höll troget fast vid apostlarnas lära. De höll troget fast vid den undervisning som Jesus hade gett sina apostlar. Man kompromissade inte med det. Och det vet vi sen när Nya Testamentet växer fram. Och man har diskussioner om vilka böcker som ska vara med och vilka som inte ska vara med och så vidare. Så är det som ett kännetecken att det skulle vara den apostoliska undervisningen. Det fick inte vara någon människa, vem som helst någonstans, som kommer och säger att ja, det här ska vi ta bort, eller det här ska vi ändra, och det här ska vi lägga till. De fick ju inte rum, utan man höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Det tror jag är ett kärnvärde som vi behöver ha i vår tid också. Det andra kärnvärdet, det är enigheten eller uthålligheten i bön. De höll enigt och troget ut i bön. Bönen är ju den kanal genom vilken vi umgås med Gud. Bönen har ofta, alltid skulle jag nog vilja påstå, varit svår för mig på så sätt. Inte på så sätt att det har varit svårt att bedja, men jag förstår inte hur bönen fungerar. Jag begriper inte hur jag kan be, om jag nu tar det konkret, hur jag kan be om någonting och så skulle jag få bönesvar på det. Jag kan tro att jag kan få det, men jag förstår inte hur det går till. Och det här jag har grubblat mycket på och tänkt mycket på. Men mer och mer kommer jag dit här att bönen, det är det sätt genom vilket jag umgås med Gud. Om vi firar gudstjänst, vi sjunger psalmer, eller vi läser bibeltexter, eller vi ber, eller vad vi nu gör, va? Så alltihopa det här är ju egentligen bön i dess vidaste mening. Det är vårt sätt att umgås med Gud. Och de första kristna, de hade det här i centrum. Och de umgicks mycket, då tänker jag rent kvantitativt, alltså många, många minuter, många timmar varje dag umgicks de med Gud. Därför det var viktigt för dem. Och det var ett kärnvärde. Dessutom var det så att det var inte bara att de umgicks med Gud, utan de gjorde det tillsammans. Vilket betyder att de mötte varandra genom bönen också. Så bönen var både vertikal så och horisontal. Och där mitten, där finns bönens liv, livet i den heliga ande. Och det var ett kärnvärde. De höll troget fast vid det här. Och när det står om bönen här så vet vi att det var inte bara sån här fri bön och så, utan det var ju de liturgiska bönerna i första hand, och så var det naturligtvis fria böner också. Men det var bön i dess rikaste mening. Det tredje som jag lägger märke till som ett kärnvärde, och här har vi väl lite problem med känslan av, det är gemenskapen med alla andra kristna. Det står ju här gång på gång hur de levde gemensamt. Det står ju gång på gång i alla 3 summarierna att de hade allting gemensamt, och de såg till att alla fick vad de behövde och ingen led nöd och så vidare. Man accepterade varandra fullt ut, och man höll till och med andra för mer än sig själv, för att citera Paulus ifrån Filipperbrevet. Det här var ett kärnvärde. Och det måste vara ett kärnvärde också hos oss. Ja, alla de här 4 punkterna som man nu räknar upp, de här 4 kärnvärdena måste ju vara kärnvärden för oss också. Och om de inte är det, då skulle jag nog vilja förorda fördjupad omvändelse. För jag kan inte se att det inte skulle vara ett kärnvärde. Gemenskapen med alla andra som är intagna i Kristi kropp. Eller det fjärde då, att de första kristna, som det står på flera ställen här, hade god relation till dem som ännu inte tror. De var högt aktade utav folket. Och Man kan tänka på det då på det sättet att de första kristna tog på största allvar detta med att älska sin nästa som sig själv. Att leva för andra och leva i tjänst för andra. Ja, de fyra punkterna där var apostlarnas undervisning, bönerna, och då räknar jag in brödsbrytelsen där också, förbundna med andra kristna eller gemenskapen med andra kristna, brödragemenskapen stod det i någon översättning. Och det fjärde, relationen till de som ännu inte tror. Det är kärnvärden som måste finnas ibland oss. Och nu ska ni höra. Om detta är kärnvärden, det viktigaste som finns för oss, då måste det synas i våra prioriteringar. För om det inte finns i vår almanacka, inte finns i våra prioriteringar, då ska du inte inbilla dig att det är kärnvärden vi talar om. Kärnvärden, det är det som är viktigast för dig. Och det som är viktigast för dig, det är det du prioriterar. Så man skulle kunna prioritera alltså bibelförklaringar, den gemensamma bönen, gemenskapen med andra kristna. Och man skulle kunna prioritera förhållandet till de som ännu inte har kommit till tro. Om man har de värderingarna. Om det är de principerna. Om det är det livet vi talar om. Så det här är rätt så närgånget måste jag säga. Och jag tror att de här kännetecknen behöver få komma till uttryck också bland kristna idag. Det kan inte vara någonting som skulle vara annorlunda idag jämfört med hur det var på apostlärningarnas tid. Jag tänker ofta på det här livet i den heliga ande som just ett liv. Och ett liv, det är någonting som lever. Ett liv som lever, det växer. Det expanderar så att säga i alla riktningarna. Och alla riktningarna i det här fallet, det är relationen uppåt. Alltså relationen till Gud expanderar. Om jag ska vara väldigt konkret då, för att så blir det ju ändå i förlängningen, så kommer alltså mer och mer av min tid att bli en tid tillsammans med Gud. Det kommer att öka så att säga också kvantitativt vad jag förstår. Det liv som vi lever, det lever vi fördolt i Kristus. Och vi övar det naturligtvis under hela vårt liv. Men Kristus kommer att bli mer och mer närvarande i hela vårt liv. Allt eftersom vi vandrar med Herren. Relationen uppåt expanderar. Relationen oss emellan, en annan relation, den kommer också att utvecklas. Så vi kommer att bli mer och mer, vi kommer att uppskatta varandra mer och mer. Och när förtroenden växer och utvecklas så att vi får förtroende för varandra, då kommer också möjligheten att vi betjänar varandra in. Vi kommer att kunna göra någonting med de relationer som utvecklas. Vi vill ju gärna se att själavården och förbönen för sjuka och befrielse från det onda och det här, att sådant fungerar. Och vi undrar varför fungerar inte det? Ja, men tänk om det jag talar om idag är nyckeln. Det vill säga att vi måste finnas ett förtroende oss emellan innan vi kan börja betjäna varandra på det sättet. Skulle du vilja att någon för dig, kanske mer eller mindre okänd, kommer och ska börja själavårda dig? Du vill att du ska ha en själasörjare som du har förtroende för och som du kan samtala med. Skulle du vilja att folk i allmänhet, om du mådde dåligt eller var sjuk och behövde förbön, skulle lägga sina händer på dig och be? Skulle du inte vilja att det skedde i en kärleksfull gemenskap bland vänner? Så att du kunde erfara Guds egen närvaro. Alltså relationerna oss emellan kan utvecklas, expandera. Och där kommer också tjänsten i Jesus Kristus att öka. För det tredje så är det relationen utåt. Alltså till de som ännu inte har kommit till tro. Lägg märke till hur jag uttryckte det. För så har jag börjat uttrycka de sista åren. Jag hörde det från en broder som talade om andra på det sättet. För tidigare så har jag tänkt så här att här är vi som är kristna och där är de som inte är kristna, så vi och dem. Men så tänker jag inte längre. Nu tänker jag att alla människor, oavsett om de är kristna eller inte kristna, är på väg emot Gud. Eller på väg ifrån Gud. Det kan finnas människor som är bekännande kristna och som kommer till gudstjänsten varenda söndag men som ändå är på väg ifrån Gud. Hemska tanke. Och så kan det finnas de som inte ens känner Jesus men som är på väg emot honom för att deras hjärtan ropar. Det gäller för oss att leva i öppenhet för människor runt omkring oss. Och den öppenheten och den kärleken till andra människor, den expanderar. Den växer till. Allt eftersom. Och vi blir mindre och mindre fyrkantiga, mindre och mindre kategoriska. Vi blir mer ödmjuka inför människor som ännu inte har kommit till tro. Och vi önskar att de ska komma till tro. Och vi kanske till och med, när vi har förtroende för varandra, kan betjäna på så sätt att vi berättar hur det är att vara en kristen. Vi kan tycka ibland att det finns ingen som vill lyssna till mig och till mitt vittnesbörd om jag skulle berätta om Jesus. Nej, men hur är det med vänskapen och relationerna och öppenheten? Om det nu är det som är nyckeln. För om den vänskapen och det förtroendet finns till mina grannar och vänner som ännu inte har kommit till tro, då är det ju bara en tidsfråga innan man pratar om sånt som är väsentligt. Det hjärtat är fullt av, det talar ju munnen. Och sedan så är det fjärde relationen som jag tänker på, fjärde dimensionen, det är framåt. Framåt. Att vi expanderar i den meningen att vi växer till kanske. Som det står här i apostlärningen att Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. De växer till i antal. Vi växer till i våra celler. Vi växer till vi ser våra böner besvaras. Vi förverkligar det kristna livet. Vi går framåt på det sättet. Och alla de här fyra relationerna, uppåt, inåt, utåt och framåt, finns i de här 11 kännetecknen. Uppåt, det står så här, enigt och troget höll de ut i bön. Höll troget fast vid brödsbrytelsen och de prisade Gud, står det. Det är den relationen. Och det står inåt också, de höll fast vid apostlarnas undervisning. De höll fast vid gemenskapen. De var ett hjärta och en själ. De hade allting gemensamt. Ingen led nöd. Och det står om relationen utåt också. Det står... Nu ska vi se här, vad var det jag tänkte på? Jo, genom apostlarna skedde många tecken och under. Och Herren ökade dag för dag församlingen. De möttes av stor välvilja, så var det. Och sedan framåt, Herren ökade dag för dag församlingen. Så de här 11 punkterna, eller 11 kännetecknen, är någonting som vi kan spegla oss i som kristen församling. Och tänk om det hade varit så nu, att vi som fördjupade oss i det här skulle träffas i våra hjärtan, som precis på pingstdagen, som vi säger, bröder, vad ska vi göra? Jag tror att den dagen kommer. Och delvis är den ju redan här förstås. Sen har jag då skrivit ner några saker om det här med apostlarnas lära. För så står det i den grekiska texten. Eller apostlarnas undervisning i vers 42. Om vi tittar någonting på vad det där innebär. Så är det som så att vi är inte alldeles färdiga med vad som ingår där i apostlarnas lära. När vi är i apostlärningarna 2. Vi vet att det som ingår i apostlarnas lära på apostlärningarnas tid, det är kerygmat. Det vill säga detta att Gud har kommit till oss, att Gud är i Jesus Kristus, att Jesus Kristus är Guds son. Vi vet att han dör, inte för sin egen skull utan för vår skull. Att han uppstår från de döda därför att fadern väcker upp honom, och att han ger uppståndelsens liv genom sin ande. Gör oss, hans efterföljare, delaktiga av det livet. Det är själva kerygmat. Det är själva budskapet. Det vet vi ju ingick i apostlarnas lära. Och det finns många exempel. Jag kanske kan visa på ett åtminstone. Jag tänker på det där, så står det i slutet på Romarbrevet 3 är det väl. Nej, var det inte. Är det 4 är det förstås. Romarbrevet 4 slutar ju med de här orden. Den sista versen. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Det är liksom kerygmat. Korset och uppståndelsen. Och det är ju någonting som de troget höll fast vid. Sen finns det några andra saker som vi hittar i Nya Testamentet som förmodligen ingår i den här kristna läran, den sunda läran. Och det är det som vi kallar för den kristna etiken och levnadsreglerna. När vi gick igenom Jakobsbrevet så var det ju ganska många såna här tillämpningar. Men ni som var med när jag gick igenom Jakobsbrevet, ni kommer ihåg det, att det var inte tillämpningar bara i den meningen att det här skulle de göra. Utan de här tillämpningarna var ju ett uttryck för det kristna livet. Och det är stor skillnad, för att den kristna etiken och de kristna gärningarna har att göra med den kristna tron. Vi gör ju inte dem för att blidka Gud eller för att vara snälla eller få en bra verksamhet, utan vi gör det därför att vi älskar Gud och vi älskar vår medmänniska. Och den kristna etiken, och breven är ju fyllda av uppmaningar och förmaningar och så vidare. De ska förstås som ett uttryck inte bara för en kristen lära utan för ett kristet liv formulerat i den här läran, i den här etiken. Och för de första kristna var det oerhört viktigt, därför att när de hade blivit kristna, och särskilt vad vi talar om de judar som hade kommit till tro, så var ju de vana vid att leva under lagen. Med allt vad det innebar av bud och förordningar och stadgar som skulle iakttas och så vidare. Och den stora diskussionen, det var ju om man var tvungen att göra lagen efter att man blivit kristen. Och det är man ju inte. Man blir ju kristen utan lagen, å ena sidan. Å andra sidan så är ju det kristna livet uppfyllelsen av lagen. Så Paulus, han har fullt sjå med att förklara att det är inte lagens lydnad vi är ute efter. Det är trons lydnad vi är ute efter. I ditt innersta så finns Jesu Kristi fullbordade lag. Han har gjort allting och du har fått allting. Det finns där som en kärna ibland oss. Men det ska expandera. Det ska utvecklas. Och det är den kristna etiken. Så det gäller att börja i livet och sen gå ut i etiken. Så att man inte börjar i etiken. För då kommer man fel. Börjar man i etiken och lägger den som grund, då är det ju inte livet som är grund. Då är det ju gärningarna som är grund. Så det är sånt som man behöver upptäcka när man har varit kristen ett tag. Så behöver man kunna upptäcka det här och urskilja det och få det rätt. Det är ju inte konfirmandundervisning precis. Utan det är ju mera för sådana som ni här. Och sen är det då en annan sak som man märker. Och det finns nämligen i Nya Testamentet bekännelseformler. Till exempel 5:31 har jag skrivit. Apostlagärningarna 5:31. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare. Det är ju en kristen bekännelse. För att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Den där typen av bekännelse, att man bekänner sig till, ingick förmodligen i apostlarnas undervisning. De fick lära sig vad de skulle bekänna. Det finns ett annat sånt där berömt ställe, och det är Filipperbrevet. Där det står i Filipperbrevet 2, den här Kristushymnen. Var så till sinne som Kristus Jesus var, vers 5. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som en segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Man tror att det avsnittet var en hymn, en sorts dikt alltså. Man vet att det här behandlas som en bekännelse. Vi tror alltså att den här ingick i apostlarnas lära. Så i apostlarnas lära var både kerygmat och den kristna etiken och en ganska så väl utvecklad kristologi. Alltså läran om Kristus, att Kristus är Gud som har ödmjukat sig, blivit som en människa, har lidit för vår skull. Och vi bekänner honom som Herre och alla knän ska böjas under hans namn. Det ingår också i apostlarnas undervisning. Och till sist då också, om vi nu talar om Jesus som sann människa och sann Gud, så är det ju ett stycke dogmatik också. Alltså kristen lära, trossatser i den meningen att det är dogmatik. Om du tittar på några ställen här, till exempel i Romarbrevet. Romarbrevet kapitel 6, vers 17. Så hittar vi det här uttrycket. Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Och då uppfattar jag det som att den läran ni blivit överlämnade åt, det är ju Kristus själv. Det är ju det livet som är Kristus själv, men som uttrycks då i de här orden. Kerygmat, etiken, dogmatiken, kristologin. Det talas här om den kristna läran som har överlämnats, fastän det inte så att säga preciseras. Utan det är det jag försöker visa på nu. Första Timoteusbrevet, där står det så här. Första Timoteusbrevet kapitel 1, vers 10. För den som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Så där finns uttrycket också. Och likaså i kapitel 4, vers 6. När du lägger fram detta för bröderna är du en god Kristi Jesus tjänare som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt. Och Titus kommer sen efter andra Timoteus. Titus kapitel 1, vers 9. Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. Alltså med de här bibelställen så visar vi att det finns en kristen lära. Och det kan visst vara så att den inte är fullt utvecklad, för den växer fram. Men om du tänker på det här nu biotiskt, har det här med livet som mönster så att säga, så finns hela den kristna läran naturligtvis i kärnläran, i urevangeliet som finns där från början. Även om det sedan expanderar och förklaras och blir tydligare och tydligare allt eftersom tiden går. Till exempel läran om nattvarden, som ju inte är särskilt utvecklad här i apostlärningarna 2. Men som är betydligt mer utvecklad i första Korintierbrevet. Och ännu mer när vi kommer till de apostoliska skrifterna på 150-talet, där det är fullt utvecklat. När det gäller till exempel, om vi tittar bara på en sån sak som nattvarden då. Nu tittar där i apostlärningarna 2. Så står det att de, vers 46, varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra. Där det står att de bröt bröd och höll måltid med varandra, så diskuterar man ju då som bibeltolkare om det här var en nattvardsgudstjänst eller om det var en vanlig måltid. Brödsbrytelsen ingick i den vanliga judiska måltiden. Men det verkar konstigt om man sätter in det i ett sammanhang som jag inte hinner gå in på nu. Ska vi ta sen nästa gång, tror jag. För det här är lite viktigt också principiellt. Det verkar ju undligt om det inte var nattvarden i det här. Det är klart att det var nattvarden. Jesus hade ju instiftat den. Så att förmodligen är det så här att det är en vanlig måltid som kallas för kärleksmåltid. De hade ju vanlig måltid, de åt ju mat varje dag precis som vi. Men de kallade det för kärleksmåltid för de åt tillsammans. Varje dag åt de tillsammans. Och i denna måltid så bröt man brödet och firade alltså det som sedan blev ett sakrament, nattvarden. Sen när vi kommer till första Korintsebrevet, så säger ju Paulus att man ska fira nattvarden vid sidan om, för att man börjar liksom blanda ihop det här för mycket. Och därför ska man skilja det åt. Men ska man skilja det åt, enligt min logik, då måste det ju ha funnits där från början. Annars går det inte att skilja åt. Så här finns alltså, som ett exempel, så finns det sakramentala här i apostlagärningarna, men det har inte vuxit ut eller börjat leva så att säga ett eget liv, utan det är inne i den vanliga måltiden. Och så kan det ju vara med vår förståelse av andra dogmatiska saker också. Så ta gärna till det där tänket, att tänka på det kristna livet, det gemensamma kristna livet, som något centralt, som en kärna som ska expandera. Och så är det för oss också, att när vi har tagit emot den kristna läran och börjar anpassa oss och leva i enlighet med den, så är det någonting som ska växa till ibland oss mer och mer. Och ju mer det växer till, och ju fler personer som kopplas in i det här, desto lättare kommer det bli för den helige ande att blåsa in sin kraft i den gemenskapen. Nu ser jag att tiden drar iväg, men det står också om enig och uthållig bön. I den grekiska texten så står det koinonia, som betyder gemenskap. Och jag ser här att Bo Hjärts har tydligen översatt det med församlingsgemenskap. Och det är väl bara ett förtydligande egentligen. Översättarna av Bibel 2000, de använder ordet gemenskap som en beskrivning på hur de första levde, hur första kristna levde. Så när de läser gemenskapen här, att de hade allting gemensamt, då står det i Bibel 2000 att apostlarnas lära och brödsbrytelsen och bönen, allt det där ingick så att säga i gemenskapen. Det var det gemensamma som var det avgörande. Koinonian var det viktigaste. Sen så står det här om egendomsgemenskapen, men i vers 45, och det kommer igen sedan i fjärde kapitlet, som ni märkte, där är det lite tydligare beskrivet, så att jag tror att jag hoppar över det, så kanske vi kan komma tillbaka till det med egendomsgemenskapen, för det är nog värt en kommentar i sig. Ni behöver inte vara nervösa, jag ska inte vara lagig så att ni måste komma med alla era grejer eller någonting sånt, utan vi ska bara titta vad det betydde. Men det är väl det att är man ett hjärta och en själ och man älskade varandra fullt ut, så är det klart, då hjälpte man varandra också på det sättet. Så det är nog inte så långt borta. Och där tror jag vi får sätta stopp, och så får vi ta vidare med brödsbrytelsen och bönerna innan vi fortsätter sen i det tredje kapitlet. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för det liv som du har gjort oss delaktiga av, ditt eget liv. Herre, vi ser ju hur mycket som fattas i våra gemenskaper. Och hur lätt det är att vi bestämmer själva över våra liv snarare än att du bestämmer. Och hur vi försummar din undervisning och bönerna. Och hur vi ser det långt upp i kyrkans ledning. Herre, vi behöver din närvaro. Och vi ber att du verkar i våra hjärtan på ett sådant sätt så att din vilja kan förverkligas allt bättre. Så att människor kan se vem du är. Se dig livslevande ibland oss. Herre, nu överlåter vi oss i dina händer och tackar dig för allt det du har gjort och allt det du vill göra ibland oss. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över Apostlagärningarna del 12. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet, och programmet heter Bibeltimman från Värnamo församlingsnärradio. Härefter så kommer det sändningen från Radio MF, och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst. inspelad.